P1, Sveriges Radio.
One, two, three, one.
Man brukar ju säga att det som är speciellt för countrymusiken är att varje låt berättar en historia om livet. Så jag tänkte vi skulle börja idag med att lyssna på en av Dolly Parton.
The thrill, the desire, the excitement is gone.
När spänningen, lusten och pirret försvunnit och tryggheten och allt som man byggt upp i livet tillsammans ligger som en våt, varm filt över tillvaron. Det är då det stora vemodet rullar in.
We've worked so hard to get where we are. That romance got lost on the...
När man minns hur det var innan, den där kemin som en gång fanns. Man ägde inte mycket, tillvaron var osäker, men minsta lilla blick eller snudd vid varandra fick lågan och passionen att flamma upp.
It used to be never enough.
Visst är det bra, vi har det tryggt och fint ihop, men den där hungern efter varandra, vad hände med den?
Let's love like we're hungry again.
Ja, det låter inte bra att försöka översätta en countrylåt. Jag håller med, det var en dum idé från början. Men kanske ändå att ni fattar vad jag vill åt med den här låten. Kärlek, trygghet, fina samtal och allt det där, ja visst. Men erotiken är en annan sorts krydda i livet. Något som får en att känna sig levande här och nu på ett annat sätt. Den där nästan primitiva längtan efter blicken som får en att känna att just i detta ögonblick finns det ingenting i hela världen som är viktigare än att få vara exakt så nära som det överhuvudtaget är möjligt. Ögon som är hungriga, som vill ha, som gör alla mindfulnessövningar överflödiga. Många går och längtar efter den hisnande känslan och fantiserar om den. Men i verkliga livet är det ju ibland svårt att ge sig på att försöka förföra någon. Är det någon man inte har en relation med så finns ju alltid rädslan för att man tolkat signalerna fel. Att man går för fort eller för långsamt fram. Att man inte vet hur den andra ska reagera eller vad den gillar. Och i långa relationer kan man ju ha fastnat under den där våta varma filten och kanske blivit lite för bekväm för att kasta den av sig. Eller bara lite ovan för att det var ett tag sedan och ja, ni vet. Det finns många skäl till att sex och passion inte får den plats i livet som man kanske egentligen skulle vilja. Så idag ska vi prata om den där längtan efter att golvas, att gnistan ska flamma upp till en brasa och att bli tagen med storm. Förför mig är rubriken. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Och här i studion finns Åsa Kalmér, regissör och författare till boken Naket, hans mest intima, där män berättar om sina sexuella erfarenheter genom livet. Hej, välkommen till Kropp och själ.
Tack.
Du har intervjuat 21 män om deras sexliv. Vill de bli förförda?
Ja. Jag skulle säga att jag vill gärna citera Noah i boken som säger att alla män vill uppleva att deras organ är obeliskernas obelisk. Ge penisen den kärlek och beundran den förtjänar. Och där så uppmanar han väl, kan man säga, som flera män i boken gör, att kanske kvinnorna måste vara lite mer aktiva i den här fasen. Och om de är det, så är, då tycker de att de flyger. De älskar det.
Själva förförelsen och det här innan, vilken roll spelar det då i sexlivet i stort?
Nej, men jag tycker det som du är inne på när du pratar om blicken i början, det handlar ju också om fantasin om den andra. Och sexualiteten utspelar sig ju kanske mer än vad vi tror i hjärnan faktiskt. Och det är så som vi styr våra kroppar och den andras kropp. Så att, jag tycker att man, ibland får man väl tvinga sig själv att just tänka i nya banor, för då arbetar kroppen också i ett annat på ett annat plan.
Mm. Du skrev ju en liknande intervjubok om kvinnors sexualitet för ett par år sedan. Ser du någon skillnad i synen på just när det handlar om förförelse och att bli förförd mellan männen och kvinnorna?
Ja, jag måste nog säga det att många kvinnor upplevde ju att de tyckte om att bli förförda. Att det finns ändå att stereotyperna fortfarande sitter där. Och att de tyckte om det. Men jag skulle nog säga nu när jag pratat med männen att då är de faktiskt lite bekväma. Och de kanske också ska...
Vem är bekväm? Är männen bekväma? Eller?
Nej, kvinnorna.
Kvinnorna är bekväma.
I och med att de männen du då önskar sig mer av. Att de tar sitt space, tar initiativet och driver mot sexakten. Sen så tycker jag att det var intressant att en ung man som är i 30-årsåldern som är uppväxt med en väldigt feministisk morsa och har varit så pliktskyldig så där och vill inte liksom in och bli någon slimy kille eller någon brat eller någonting. Och så åker han iväg liksom till Brasilien och förför. Och där upplever han då att där fanns det här liksom så kallade orrspelet på dansgolvet medan kanske på en arbetsplats kanske inte det passar. Men att just den där, att det finns någonting som är, vad ska man säga, omedelbart med kropparna som man måste följa.
Mm. Ja, vi ska faktiskt prata lite om det, för jag vet inte riktigt om det blir så mycket orrspel riktigt. Men vi ska förflytta oss till en både spännande och lite läskig situation som de flesta av oss har varit i någon gång när man står inför en människa som man tycker verkar intressant och man själv kanske måste vara den som tar det första steget.
Hej, jag kommer från Sveriges Radio, ett program som heter Kropp och Själ i P1. Jag befinner mig ute på stan för att försöka besvara frågan: hur gör du när du vill få någon på fall?
Oj, alltså dels har jag en partner. Så när det var med honom så var det nog mer bara vara mig själv och vara genuint intresserad av människan.
Nu ser jag att ni båda har småbarnsmorsorna. Men det kanske betyder att ni åtminstone liksom befinner er i en relation.
Ja.
Så då är jag lite nyfiken på att höra hur en slags förförelseakt kan gå till där hemma.
Åh herregud, det kommer inte svara på det. Men haffa honom där, det är så bra.
Jag lämnar det där bakom mig tycker jag.
Om du vill liksom förföra din tjej, vad gör du då?
Alltså det beror väl bara helt på läget, det är fan skitsvårt att säga. Typ nu ska jag träffa henne ganska snart, käka lunch, typ gå på stan, käka någon ring. Alltså inte sån ring, men lämnat in en ring, du fattar vad jag menar. Så lite bråttom till och med.
Jag vill fortfarande säga att vi är väldigt duktiga på att fortsätta liksom hålla uppe vår kärlek på det sättet. Men det är absolut någonting man jobbar på tillsammans.
Är du bra på att ragga?
Nej, det tror jag inte.
Men du har säkert blivit raggad på en del i den dagen.
Jo, självklart. Sånt händer ju. Jag tror det händer aldrig. Så när man blir uppraggad brukar ju oftast inte leda till någonting.
Nu är det ju snart helg.
Ja.
Det är inte så att du ska ut och ragga i helgen då?
Det ska jag inte.
I små bås sitter kompisgäng i lädervaderade småsoffer och smuttar på en öl. Och för att vara en tisdagskväll i det kalla februari i Stockholm är baren ändå fylld av människor. Och kanske sitter det någon just nu redo att slå på skärmen och ta chansen. För det är väl ändå hit man kommer för att ragga, eller?
Jag lämnade ett förhållande på typ 3,5 år för 3 veckor sedan. Så jag är inte riktigt där än. Jag går och raggar på krogen, känner jag.
Jag tror på något sätt jag blir lite för blyg för att göra det just på krogen. Sen beror på vart man är. Man är ute på en klubb eller någonting när liksom folk står upp och dansar under socialt på det sättet. Och då tycker jag att det är lättare. Men... Ja, jag vet inte.
Det är klart att man vill att det personen ska vara så där och komma fram. Alltså, jag tror... Det är konstigt, det är bara konstigt att ta illa upp om inte någon är så jättesliske, liksom. Alltså,
tror ni inte bara att personen i fråga då skulle bli ganska smickrad av att man går fram och säger...
Jag tror det egentligen, alltså. Jag tror att även om någon inte ska vara intresserad så blir man ju glad om någon kommer fram. så har jag varit med om själv liksom. Om det är någon som har kommit fram som, även om man inte är intresserad, så blir man ju jävligt liksom. Man blir ju smickrad, man blir ju glad. Det gör ju ens kväll lite bättre liksom, om någon kommer fram och visar intresse på något sätt, oavsett då vem det är.
När jag har typ raggat på någon, eller det blivit liksom hänt någonting på krogen, då har det bara varit typ att man hänger med folk, eller så typ man ser en grupp och så börjar man hänga med dem och börjar man börja prata. Sen kanske man klickar lite extra med någon och så märker man att man sitter lite närmare, man börjar prata, man skrattar mer och sen så bara plötsligt händer det typ.
Och efter man fått den där första initiala kontakten och man känner att samtalet börjar komma igång, så är det väl ändå dags att börja plocka fram de där raggningsknepen man har i sin repertoar.
Det är väl antingen går man fram och försöker starta en konversation där och då, eller så liksom, ja, men om man går ut och om man går ut liksom i rökrutan och går ut och röker, så känns som en vanlig grej att säga, ja, kan jag få en tändare typ, eller kan jag få en cigg, och sen börjar man snacka, ja, vad heter du liksom, och så leder det väl till liksom att man har en konversation och så börjar man snacka, försöker ha en naturlig konversation liksom.
Har man tur så det är, alltså, oftast går det kanske inte rätt liksom. Jag menar, jag kan inte tänka mig någon som alltid klarar av det där liksom. Det är inte How I Met Your Mother liksom.
Alltså typ, jag vet inte, man börjar få personer att skratta. Det är liksom mer, ja, man försöker connecta med personen och klicka med honom.
Man kanske så här initierar lite så här kroppskontakt. Exakt, alltså typ om någon säger att man bara åh så. Eller så här, att man typ så här, tar på en person eller typ så här, försöker få lite eye contact eller...
Åh, jag har en grej. Typ om man sitter i personen så bara, åh, vad stora händer du har. Så här, sätter man fram handen så ska man jämföra händerna. Då blir det lite så här kroppskontakt och så blir det så lite flirt. Ja, exakt.
Om någon bara sätter sig för att, ja, men jag vet inte, man, alltså, man vill snacka lite och sen leder det till mer, då tycker jag nog personligen att så här, det är lite trevligare än att någon, men jag vet inte, som man ändå har så här erfarit, att någon bara kommer och lägger typ en raggningsreplik eller så här, börjar klämma på en typ. Exakt. Och man blir så här, vad tror du? Alltså så här, hur fort tror du att saker går till? Eller så här,
speciellt typ på klubben kan folk få, då får de för sig, så fort man får ögonkontakt med någon som man dansar med en kille, då ska de fram och liksom tror att man ska gifta sig eller liksom, eller bara börja ligga där och då liksom.
Så på dansgolvet.
Ja.
För mig tror jag nästan mer att det handlar om just det här, att det känns som att man är lite, att man stör lite när man kommer fram.
Jag pluggar i Örebro, men jag är från Stockholm. Och då när jag var hos frisören så pratade jag om Stockholm, för hon var också därifrån. Och hon sa att, ja, men hon flyttade därifrån för så 30 år sedan. Och hon sa att så här, men förut så typ på tunnelbanan så pratade man med varandra, bara vanliga konversationer, du vet, inte ragg, men bara liksom, folk pratade med varandra, och man gör inte det längre, man är liksom, nu låter det som en gammal tant, men man är på mobilen, man liksom kollar ner, man lyssnar på musik, alltså att man tar inte kontakt med andra, man är inte så kontaktsökande även i... Ja, men ja, exakt. Men det var som, ja, någon gång så stod jag bara och väntade på tåget, så kom det fram någon och började prata med mig och sa, vad vill han? Och sen så visade det sig att det var någon som bodde någonstans på landet, alltså i någon annan stad, liksom lite småstad. Han ville bara snacka och ha en trevlig konversation. Det var en jättetrevlig konversation. Och ja, men han försökte inte ragga eller någonting, men det var trevligt. Jag var så, oj, men just det, man kan liksom bara prata med folk.
Folk borde inte vara så rädda för att bli nekade liksom, det är inte hela världen. Och om man blir sårad av det, då får man jobba på sig själv ändå, tycker jag.
Alltså jag tänker också så här, typ killar eller tjejer också måste bli bättre på, eller borde bli bättre på liksom hantera att någon liksom let you down, alltså att bli att de inte får numret, att de inte bli avvisad, för att det är liksom, det är helt okej att du gick fram, det var modigt, men man måste också, om man går fram, veta att man kan bli avvisad och att det är okej liksom, att det reflekterar inte dig, men det är så, det är en del av spelet.
Det var vår reporter Mattias Lindgren som pratat raggningstekniker. Åsa Kalmer finns som sagt kvar i studion, men vi har också raggat upp ett par gäster till här i studion. Sexologen Kalle Norvald, välkommen.
Tusen tack.
Vad säger du om det här raggningstricket att jämföra händer?
Ja, så det är intimitet, alltså den fysiska beröringen, det ska vi ju inte underskatta. Det är ju delvis underbart mysigt. Det är också ett sätt att skapa en kontakt. Sen fnissade jag lite just kopplat till att, åh, vad stora händer du har, för det är också något så här manligt stereotypt att ju större händer ju mer man. Att vi tänker oss att det ska
fötter
vara så.
Nej, kanske inte.
Ja, händer och fötter.
Det kan hänga ihop.
Ja. Alla lemmar ska vara så stora hela tiden på något vis.
Ja, men det är ändå så här okej att sitta och titta på varandras händer. Man tittar på varandras kropp, men det är ändå
inte. Ja, jag tänker själva intentionen med blicken är väl det som är det viktiga någonstans. Om man tittar för att liksom undersöka och inte kanske nödvändigtvis sexuellt objektifiera en annan person för att bli liksom lite annorlunda.
Mm. Här finns också Marika Smith, sexinspiratör. Ja, välkommen.
Tack.
Vad tänker du om raggningstankarna här i reportaget?
Ja, det som jag reagerar på är ju att både de här de pratar om fråga på stan och de här på baren verkar ha tänkt väldigt mycket på det här och har mycket process bakom. Det här är mina knep och nej, det där har jag slutat göra. Alltså det verkar vara en väldigt stor grej det här med. Och förförelseordet är ju väldigt tungt. Så att jag skulle kanske önska att det var lite lättsammare kring det här. Mm. Och det var väl kanske lite Åsa du var inne på där, han som åkte till Brasilien och tyckte det var lättare. Och så pratar vi ofta, vi svenskar är så, si och så. Men ja, jag tror att vi tar det lite för allvarligt ibland.
Ja, lite mer lek i det här. Ja. Det var flera som sa att man borde inte vara så rädd för att bli avvisad.
Mm.
För att det ändå, folk tycker ändå att det är kul att någon ser den.
Ja, ja men precis. Det är ju en som julklappsleken på jordstaden. Man, att flirta tycker jag.
Kul, bra liknelse.
Ja, det är ju att skicka härlighet till någon. Och sen om den tar emot den och blir glad, jättebra. Och sen om jag inte lägger in så mycket vikt vid vad personen skickar tillbaka, då är det troligare att jag får någonting tillbaka, men det blir inte heller så jobbigt om jag inte får det. Att man ser det som att man går runt och delar ut liksom energiblommor till folk istället för att fiska som krok som ska nappas på.
Men ändå hör man ju ganska ofta folk som säger att de är så trötta på det här spelet.
Mm.
Så att det är ju, vad säger du Kalle, det är ju ändå ett spel också med en slags regler som är lite svåra att förstå sig på ibland.
Ja, men jag tänker att alltså, flört, förförelse och relation överhuvudtaget, det är ju det är en social interaktion. Alltså, hela tiden så interagerar vi och kommunicerar och utbyter liksom viktig information med varandra. Och där är ju förförelse också ett sånt exempel. Sen tänker jag på den här rädslan som många beskriver i både reportaget och också i mitt terapirum. Den måste vi ju någonstans förstå. Att många är just rädda för att bli avvisad. Men då tänker jag att ingå i en relation, oavsett om det är en förförelse för en kväll eller en långvarig vänskap eller kärleksrelation eller sexuell relation, det är alltid per definition en risk att bli avvisad. Det går liksom inte att frångå. Och det är ju förstås många gånger en följd av att man kanske har blivit avvisad tidigare och blir rädslan större.
Mm.
Och därför är leken ett jättegott ingrediens för att liksom ta hand om den rädslan.
Men kan det vara en av dragningskrafterna i de här apparna? Att man åtminstone vet att den här personen har sagt ja till mig en gång.
Ja, men det tror jag.
Den är öppen för någonting. Ja, ja. Man kan ju gå fram till någon på krogen som absolut inte intresserad av någonting.
Absolut.
Som att prata jobb med någon kollega.
Jo, men då tänker jag att i de här apparna så har jag fått en liksom initierande bekräftelse. Att så här, ja, det finns i alla fall något form av intresse och då blir det lite lättare i alla fall. Sen blir det också lättare att avvisa, att det är lättare att bara sluta skriva. Det är svårare ifall Marika kommer fram till mig och vill förföra mig på klubben, så kommer det vara svårare för mig, för då står hon ju här och då blir det liksom svårare för mig att säga tack men nej tack. Men i en app så kan jag bara blocka eller ta bort.
Men det här med att bara gå och snickersnacka lite skönt och lite lekfullt, det är ju kanske inte alla känner sig superkomfortabla med.
Det är ju verkligen inte allas grej att ha det här naturligt, som är super, vissa är ju verkligen flirtslatan liksom, och vissa är verkligen inte det. Men man tränar ju upp det genom att förstå vad är det jag längtar efter, vad är det för typ av kontakt jag vill ha med den här personen och hur gör man? Man kan liksom lära sig hantverket bakom det och då blir det mycket lättare, för det kommer inte naturligt till alla.
Nej.
Nej, det är ju social färdighet vi måste öva på som mycket annat. Allt från liksom sex till konversation.
Mm. Det går, och det gör man ju inte när man swipar. Man får ju liksom bekräftelsen utan investeringen och då övar vi inte.
Nej.
Både
jag tänkte på Åsa Kalmér, flera av de männen som du har intervjuat som har haft mycket sex med olika partners och så, de beskriver mer att det bara råkade hända. De bara råkade vara på en plats. Och det låter så enkelt. Eller tillfälligt nästan så här. Bara tillfälligheter, det blev så. Det var en tjej där och så var en tjej till. Och sen var det tre helt plötsligt.
Ja, men då tänker jag nog på en man som säger att jag blev tidigt medveten om min kropp och vad jag kunde utsätta den för om jag bejakade den. Jag skulle säga att de som har väldigt många partners där, de har liksom tagit den risken att det finns ju en risk där. Men då har de också fått väldigt mycket för, därför att han har liksom inte stoppat sig själv inför de här tabubelagda situationerna. Det börjar med att han faktiskt blir förförd av en äldre kvinna. När han kanske är för ung egentligen. Och sen så blir det att han också går provar homosexuella, liksom, den situationen för sig själv. Sen har han provat när han blir sjuk i cancer och så vidare, så då går han också ett steg längre. Då är han faktiskt väldigt gammal, 60-70. Då går han ut i hela den här gruppsexvärlden och på de här hemliga klubbarna på simbassänger och allt det här. Så att han har liksom gjort... Men jag skulle säga bara att det här att det är riskfyllt. Och då vill jag också bara tänka på en kvinna i första bok som säger att alla de här avvisanden man går igenom, eller det är liksom en övning för separationen och slutligen faktiskt döden. Mm. Så där hänger ju kärleken ihop. Det finns ju liksom en kontrast, en kontrapunkt där. Mm. Så det finns kanske inbakat också till och med den här lilla flirten som är nyfiken på livet och allt det där som du sa.
Men måste man öva lite mer på att klara av de här avvisanden då? För man kan ju höra till exempel när man hört om incels, såna här killar som upplever att de inte har tillgång till sex överhuvudtaget.
Ja.
Som kan beskriva att en gång gick de fram till en tjej.
Precis.
Och hon var inte intresserad.
Och då var det som att hela världen avvisade honom.
Ja, men precis.
Nej, men absolut att vi behöver öva på avvisande. Det är ju jättejobbigt. Och de här riskerna som vi pratar om, att liksom just bli avvisad, ingen som liksom, eller jag har i alla fall inte mött jättemånga som liksom är upphetsade av att bli avvisade, utan tvärtom så blir det liksom minus på lustkontot. Men hela livet består ju av de här riskerna som vi behöver medvetet jobba kring. Och då tänker jag att när man övar så gör man det också medvetet. Att så här, nu gör jag det här och också förstå syftet med det. För att bara utsätta oss för saker som är jobbiga utan en poäng eller ett syfte, det är ganska onödigt. Men att man förstår, om jag kan öva på det här så kommer jag också delvis kunna hantera och lära känna mig själv på ett väldigt mycket bättre sätt som hjälper mig. Men som också ökar förutsättningarna för när eller om jag kommer i en relation. Mm. Oavsett igen, om det är en vänskap eller kärlek, det är liksom samma komponenter.
Om vi ska lämna flörtandet med okända människor lite grann, så är ju flört och förförelse minst lika viktig i en relation för att få till lite gnista och så. Hur gör man då för att lågan ändå ska inte försvinna där bland tvättvikning och sånt här annat vardags?
Ja, jag läste en bok nu som handlar just om att vi måste släppa det här med att det finns en låga att hålla levande och istället komma överens om att vi gör jobbet med att få till lust i relationen. Det kan ju låta
tråkigt.
Låter
ju inte riktigt lika kul.
Nej, men det är ju ett roligt jobb, tänker jag. Allt jobb är inte jobbigt. Men jag tänker, när man är nyförälskad, då har man ju liksom nedförsbacke. Så man får gratis skjuts. Och sen någon gång så tar den där backen slut och det börjar liksom stanna av. Och då, att fortsätta cykla då, eller vad man ska säga, det kan ju vara väldigt roligt. För då kan man ju börja lära känna varandra mer. När man inte har allting gratis och allt är kul, allt är hett. Då, att börja fråga varandra, vad tänder vi på egentligen? Då skapar man ju också en trygg bas. För lust lever ju där man är trygg. Man kan inte vara liksom rädd och bli förförd eller känna sig otillräcklig och så vidare. Det kommer inte funka. Så att det är väl helt enkelt mitt bästa tips. Att prata om sex tidigt i relationen innan det blir jobbigt. Då blir det lättare senare och då blir förförelsen själva. Samtalet blir ingången till förförelsen.
Det är många som tänker att om vi pratar om sexet så försvinner magin. Mm. Så här, om vi gör det så kommer den här spänningen inte finnas kvar. Men de har liksom missuppfattat hela poängen, utan det är ju samtalet som är magin. Mm. Och om vi övar på den magin så kommer det också per automatik bli magiskt i förförelsen och sexet.
Och sen tänker jag på tryggheten som du sa. Det finns fördomar om att män då inte skulle behöva uppleva trygghet i det sexuella. Och jag tycker flera av männen beskriver också att det rituella kan man ju i en längre relation. Liksom att de duschar eller man tänder ljus eller man liksom skapar en situation där det sen kan få bli lite vildare. Liksom. Att man tillåter sig att liksom man värmer upp spelplatsen eller vad ska jag säga, som man gör på teatern faktiskt. Mm. Ja.
Men det där är ju verkligen en fördom att det är kvinnor som behöver ha tryggheten och männen behöver ha någon slags lite mer äventyrlighet. Det finns en slags stereotyp bild av det, men det stämmer ju inte alls om man läser din...
Nej, verkligen inte, utan de efterlyser det. Jag tycker där har de där stereotyperna börjat mjukas upp, så där tycker jag män uttrycker det väldigt tydligt att de, och det har ju också med de här erektionsproblemen att göra som finns, som ingen talar om. Och det är helt klart så att pratar man eller känner sig trygg och att kvinnan då i det fallet, eller mannen, partnern, vem det nu är, också liksom bejakar den där, då det problematiska också. Man måste på något sätt hjälpa varandra i de där situationerna. Då får man liksom inte svika och dra. Det var någon kvinna som bara drog när han inte fick upp den. Mm. Jaha, du kanske inte tänder på mig.
Mm. Det blir supersmärtsamt för henne. Därför att man går med på det här manuset som finns.
Ja,
kring hur sex ska gå till. Och vem som är värd vad och så vidare.
Precis.
Och där kommer ju leken in igen då. Har man väl börjat leka i sex innan det blir erektionsproblem eller vad det nu är som drar igång den här spiralen, då har man ju en mycket bredare palett att gå till.
Mm. Men vad menar du med lek? För jag tror att många tänker så här, ja då ska jag vara sjuksköterska och så ska
nej, det måste absolut inte vara.
Det är en form av lek. Men...
ja, det är absolut en form av lek, men det kanske är en mer avancerad nivå som många verkligen inte är bekväma med.
Men
med lek menar jag att man kanske delar upp sex i mindre bitar, att det inte måste vara en helaftonsföreställning, utan lite mindre. Att man har en inramning av vad det är man bjuder in till. Och kan inte jag få tvätta ditt hår, det är så himla sensuellt. Och sen så när man väl är där, då kanske man, det kommer vidare till nästa grej, eller jag vill hitta en okysst fläck på din kropp, eller jag skulle vilja känna hur det känns att dra pärlhalsband över din hud. Alltså saker, små grejer som man kan göra som kanske ligger utanför det vanliga sättet som sexet brukar vara upplagt på, som väcker sinnena och väcker den här lekfullheten, att man utforskar någonting nytt tillsammans. För då blir det inte heller, då kommer man från den här prestationsdelen och som man då fastnar i, Åsa, som du beskrev här, att den ena lyckas inte med det den ska lyckas med och då blir den andra jätteställd och vet inte hur den ska göra. Men har man en bred repertoar av sätt att ha det härligt på redan från början, det här har de forskat på, att par som till exempel där man, heteropar då, om mannen ska operera bort prostatan till exempel och inte kommer kunna få erektion, om de har redan en massa olika sorters sex innan, så blir det mycket mindre jobbigt att förlora det som inte går funka längre efter.
Men det krävs ju ändå att man på något vis kliver ur sitt liksom vanliga jag.
Ja.
Man måste ju träda in ett annat stadium.
Men jag tänker att man inte kliver ut ur sitt verkliga jag, utan man kompletterar det på något sätt. För det är alltså bara begreppet sexliv till exempel. Att vi tänker att det ska vara ett separat del av vårt liv. Det är det ju inte. Utan det här är ju en del av helheten. Och ja, alltså jag träffar ju jättemånga som säger, ja vi har tänkt gå i parterapi länge men det har varit för jobbigt att liksom ta initiativet och så har vi liksom tutat på och så har det liksom inte hänt något. Men också, så beskriver de det just att den här jobbighetskänslan, ja men det blir förstås då logiskt något hinder för att också få en utveckling, men då kan man ju jobba med jobbigheten också. Och ibland behöver man ju då tredje part via en terapeut eller en sexinspiratör för att just kunna komma över den jobbighetspucken.
För i det här sexuella eller erotiska spelet så jobbar man ju också på något vis, inte kanske medvetet, men med liksom lite, någon är lite mer dominerande och någon är lite mer under och någon är lite, och det där kan ju växla på olika sätt. Men en del hävdar ju då att det här liksom mer jämställda och jämlika livet när vi alla har ungefär samma roller och så, att det är en erotikdödare.
Alltså det är ju ja, nej och kanske, för allt är ju relativt beroende på vad man är hemma hos. Men det finns ju också någon form av myt att vi tänker att liksom våran lust ska vara identisk till den andra, och det kommer aldrig gå, för att vi är olika individer. Men om vi kan hantera de olikheterna och närma oss det på ett lekfullt och nyfiket sätt, då kan vi också använda oss av det som är positivt för våran relation. Sen är det klart att vi ska sträva efter jämställdhet och jämlikhet, men att det ska vara 50-50, det är omöjligt i en tvåsam relation.
Jag skulle nu säga, om jag får säga att jag sa ja på det här att man går utanför sig själv. För sex och erotik är ju också ett fält där man får tillgång till fler sidor av sig själv än de man har tillgång till i vardagslivet. Så jag skulle säga att det handlar mindre om det här med jämställdhet, utan man får tillgång till sidor som ligger utanför det systemet med dominant undergiven, utan det kan vara att man får tillgång till ett lekfulla, sitt vilda, sitt ohämmade, sitt djuriska, men också sitt lilla sårbara. Man får vara dem i sex, och det är därför också blir så jobbigt om man plötsligt inte har sex och förlorar en massa sidor av sig själv. Så det tror jag är mer värt att fokusera på än det här vem ska ta ut soporna varannan gång.
Jag tänkte på faktiskt den yngre homosexuella mannen som jag intervjuat, som uttrycker väldigt bra att det, så beskriver han ju faktiskt att även homosexuella par kan upprepa det här, att den ena ska vara det ena och den andra ska vara det andra. Det är en aktiv, en annan passiv. Medan han menar på, när han är nu i 55-årsåldern, att med hans utveckling och mognad så är det så att i den relation han har nu och är gift sedan länge, där varierar de mellan att vara en aktiv och en passiv. Så då tycker inte jag man kan säga att erotiken har minskat eller vad ska jag säga, eller blivit, den har förändrats, ja, det har den gjort. Och sen kan man ju gå vidare då, det finns ju någon som jag håller på med lekar som går utöver där, men jag skulle säga att jag tror väldigt många liksom, vad ska jag säga, par som har levt i långa relationer hittar den där balansen. Jag skulle gissa det.
Men det är ju ändå inte lika lätt att försöka förföra någon och fråga om den vill ha sex som det är att fråga om du vill ha en macka.
Jo, man övar på det. Ja. Så går det. Alltså det beror också helt hur vi laddar på det, hur man laddar själva begreppen och samtalsämnet. Och sen tänker jag att också det har igen med en vana att göra. Om man, precis som Marika var inne på, om man tidigt i relationen börjar öva på att prata om det, så kommer vi också kunna ha bättre sex längre in i relationen.
Mm. Macka är också mer definierat än sex. Ja.
Och sen kan ju närheten kan ju vara det som är en precis. Del av förförelsen i början. Man behöver ju inte börja med det här liksom chevaleleska eller liksom femme fatale. Det kan ju vara så, som apropå de där händerna, för att knyta an till det. Alltså ett sexuell akt kan ju börja med bara en närhet, att man ligger, man vilar tillsammans eller hittar. Det behöver inte börja alltid i den här stormen. Sen kan ju det utvecklas till någonting annat, mycket mera vildare eller vad man ska kalla.
När man läser och hör om unga människor och sex, så fokuseras det ganska ofta på rätt så negativa grejer, som att man ska skydda sig mot att bli med barn, könssjukdomar, olika sorters övergrepp och gränslöst sex. Kanske har det här påverkat ungas intresse för sex, för på senare år så har allt fler rapporter och undersökningar visat att dagens unga har mindre sex än tidigare generationer. Och det här väckte journalisten och författaren Emil Åkerös intresse. Han har djupdykt i ungas sexvanor och attityder när det kommer till dating.
Ja, så jag har ju levt i en parrelation över 10 år, men har av olika skäl liksom kommit i kontakt med ungdomar i mitt jobb och sådär, och även privat, och blivit väldigt fascinerad av hur ungdomar ser på sex.
När jag ringer upp författaren och journalisten Emil Åkerö befinner han sig i Aten. Det är närmare 20 grader och han håller som bäst på att sätta de sista detaljerna inför utgivningen av sin bok Slampans död. En djupdykning i den sexuella lågkonjunkturen som ges ut senare i vår.
Ja, Slampan för mig är ju Samantha Jones från Sex and the City.
You know, that generation is all about sexual experimentation. All the kids are going bi.
So what, if all the bi kids are jumping off a bridge, you gonna do that too?
I'm a trisexual. I'll try anything once.
Alltså jag är född 1987 och tillhör liksom den här Sex and City-generationen. Alltså jag var ung på 90-talet och det var någon form av liksom sex... Alltså det fanns någon form av slump revival och det fanns liksom ett prat om den sexuella liberalismen och sådär. Eller sexliberalismen. Och man pratade om det där och det var väldigt mycket att jag upplevde att vi slogs liksom för den här rätten att få slampa runt när jag var i min tonår och 20-årsåldern. Och så kommer de här dagens 20-åringar och bara, nej, men vi vill umgås med våra föräldrar och dricka te istället.
Någonting har hänt med dagens ungdom. De beter sig märkligt. Umgås frivilligt med sina föräldrar, krökar mindre, lever mer hälsosamt och verkar dessutom ligga mindre. Enligt den senaste ungdomsbarometern i den här generationen, även kallad generation Z, alltså personer födda mellan 1995 och 2012, kända för sitt starka intresse för träning, kost och hälsa. Bland unga är träningsmänniska det vanligaste begreppet man använder för att beskriva sig själv. Om vi då fortsätter på Sex and the City-spåret. Enligt Emil Åkerö har den här generationen blivit mer som den pryda och självkontrollerande Charlotte York i tv-seriens Kompisgäng.
Sex is something special that's supposed to happen between two people who love each other.
Och mindre som den frisläppta sexpositiva Samantha Jones.
Or two people who love sex.
Oh my god, you're such a...
A what?
Och om man följer TikTok-coacher, så här relationscoacher på TikTok, så pratar man alltid så här dating to marry. Alltså det finns någon slags idé om att man ska dejta för att gifta sig. Och det är liksom att, eller att man pratar också om att ha väldigt starka intentioner när man dejtar. Och det är ju liksom det som Charlotte York egentligen gjorde. Att hon var väldigt tydlig med att hon dejtade alltid för att hitta en partner. Och den här partnern då skulle generera ett äktenskap och barn. Och det är liksom där någonstans jag upplever att vi har hamnat. Att det har blivit mer fokus på Charlotte än på Samantha. Samantha såg sex som en aktivitet. Och jag upplever väl att dagens ungdom på ett annat sätt placerat sex på en pedestal.
Mm. Emil kallar den här typen av till synes lite gammaldags ideal som sprids bland en del unga för gestaltad konservatism. Det betyder inte nödvändigtvis att de unga har konservativa värderingar, men de visar upp ett slags beteende som kan tolkas som lite konservativt.
Det är också så att dagens ungdom, om vi pratar gymnasieungdomar nu eller de som är i 20-årsåldern, de har ju varit med om så här, en pandemi, nu har vi ett krig i Europa för första gången på väldigt länge, och vi pratar om Ukraina-kriget då. Vi har en ekonomisk kris, vi har liksom flera sådana här saker som påverkar också, det finns många liksom utomstående faktorer, vilket också gör att man söker sig till trygghet på ett annat sätt än vad man kanske gjorde när jag var ung, när vi hade den här framtidstron att allt skulle bli bra och klimathotet bara var något slags abstrakt hot någonstans där borta.
Men när Emil började med researcharbetet inför sin bok insåg han att det kanske inte heller var riktigt så enkelspårigt att konstatera att unga hade mindre sex.
Nej, det skulle jag säga att man inte kan säga. Just för att jag är lite skeptisk till en hel del av de här undersökningarna. Och också det att vi måste prata om vad vi menar med sex när vi säger så. Menar vi liksom ett heterosexuellt samlag, penis i vagina, är det det vi menar? Eller måste sex vara liksom omslutande? Finns, vilka praktiker räknar vi in i sex till exempel? Och sådana saker. Så det finns liksom, som sagt, flera olika aspekter som ryms i den här frågan.
För många unga är det inte en självklarhet att sex nödvändigtvis behöver vara någonting fysiskt som sker i ett rum mellan två personer. Det kan också innebära sexchattande och andra digitala praktiker. Förförelsekonsten har förändrats. Köttmarknaden har blivit digital och det erotiska spelet, raggandet, sker inte sällan med telefonen eller datorn.
Have you ever been sexted but don't know how to respond? Here's how to respond to a sext. First of all, congrats. Take a moment to celebrate.
För att närstudera de unga syn på raggningskonsten har Emil Åkerö undersökt vad de sociala mediernas självtitulerade raggningsexperter egentligen har att säga.
I am a professional dating coach and this is 5 signs that you are a super attractive person.
Ja, det finns ju lite olika grejer här då. Det finns ju delvis de som pratar väldigt mycket om anknytningsteori. Det är egentligen det som är den stora grejen, det här med att om du har en ängslig anknytningsstil som jag har till exempel, eller om man har en undvikande anknytningsstil till exempel, eller om man har en trygg anknytningsstil, det är de tre stora liksom. Och där kommer vi in på ganska mycket till exempel med det som kallas för textuell kompatibilitet, alltså det här med hur du skickar textmeddelanden. Som en person med en ängslig anknytningsstil så får jag en stressreaktion när folk är så här långsamma på att svara på textmeddelanden till exempel.
This is how a secure partner handles someone with an anxious attachment style. Hey, I kind of want to talk to you about something.
Det finns också en annan digital datingskola, en lite mer maskulint kodad skola.
Tell you British, tell you got a boat, tell you spend your summers in the south of France and she can come. Next thing you know she's showing you pictures of a puppy she left back home. Tell her it's cute, she might show you something else.
Men det blir den här liksom idén om den manliga initiativtagandet och den kvinnliga återhållsamheten. Det vill säga att det ska vara en slags jakt där män ska ta initiativ och det ska vara liksom bedömas. Och vi har liksom hamnat i en situation där en del av de här TikTok-coacherna är väldigt inne på någon form av, ja men vad ska man säga, alltså nästan det här med att han då, mannen, ska lägga en massa pengar för att köpa blommor och ringar och allt på något sätt, och att han då sen ska belönas med sex till exempel. Det är nog en idé som har återkommit ganska mycket i de här.
Jakten som metafor för raggning blir lätt lite ensidig. Emil förespråkar ett lite mer ömsesidigt utbyte när det kommer till dating. Han vill snarare se det erotiska spelet som en pingismatch.
Så länge vi har den här idén om den här jakten och det här initiativtagandet som är ensidigt, så kommer vi också ha problem kopplat till relationer. Och jag tror ju att vi behöver börja prata om relationer på ett annat sätt. Att vi behöver förhålla oss till det här och komma bort från det här. För det här ger också andra saker som spontanitetens förbannelse. Den här idén om att sex till exempel bara ska uppstå. Och det ska vara stormande. Det ska vara, du vet, den här scenen från tv-serien där man river ner allt på bordet. Liksom. Och där är också komplext. Och att där är vi också väldigt dåliga på att prata om sex. Och dåliga på att prata om relationer. Och att när vi är i en relation så är vi dåliga på att prata med varandra om vad vill vi.
Och om jag får fråga en högst personlig fråga. Hur vill du själv bli förförd?
Ja, det var en bra fråga. Nej, men alltså, jag är ju någonstans en fysisk person, så gillar det fysiska. Men jag gillar ju också just den här, att inte behöva vara projektledare utan att behöva kunna liksom, alltså just att någon annan tar ett initiativ till att låt oss göra det här eller ska vi göra det här, alltså, och att det liksom kan absolut få byggas upp eller så kan det vara något i stunden, men alltså just att det finns den här liksom att inte behöva vara drivande, tror jag, och att känna att den här personen prioriterar mig. Gud, jag låter så himla här medelålders när jag säger såna här grejer.
Det sa författaren Emil Åkerö till vår reporter Simon Sanetski. Stefano Focconi, författare till boken om kärlekskonsten. Hej, välkommen till Kropp och själ.
Hej.
Du skriver i din bok bland annat om förförelse ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Hur beroende är sex och förförelse av kultur och tidsanda, menar du?
Extremt mycket. Erotiken är helt enkelt färskvara. Den ändras otroligt snabbt. Och känner man inte till att det är en slags modebetonad historia, en serie flugor, så blir man onödigt instängd i samtiden och därmed handikappad eller till och med korkad. Så det var väl en viktig anledning till varför jag skrev den här boken, som då är ur globalt perspektiv och tar sig an erotik under de senaste 10 000 åren. Så jag hade här tänkt prata lite grann om den romerska poeten Ovidius och hans banbrytande konsten att älska, som är en text från 3 före Kristus och som ändå är absolut aktuell.
Handlar det om förförelse?
Den handlar framförallt om förförelse, skulle jag vilja säga. Det är en lärodikt då i det här ämnet just.
Hur förförde man på den tiden då?
Ja, man ska förföra med smick. Nu är det en författare som har skrivit, så han lägger ju kanske oproportionerligt stor vikt vid ordet. Va? Men han går in på smink, kläder, mode, afrodisiakum som man kan använda sig av, alltså kärleksframkallande droger. Han går in på olika samlagställningar, det är sen någonting som blir väldigt typiskt för den här sortens handböcker. Och som i det här fallet då blev en skandalsuccé då. Han går in på abortåtgärder som en följd av förförelse. Han betonar väldigt starkt intimhygienens betydelse till exempel.
Men finns det någonting av det här när han pratar om det här med sminket och hur man är? Det låter ju inte som att det är jättelångt ifrån hur man pyntar sig idag.
Nej, alltså romarriket, Rom var ju en miljonstad på den här tiden, så det påminner ganska mycket om vår tid, även om de hade slavar och våldsnivån var mycket högre än idag. Men det är det som gör att den här texten fortfarande är så aktuell. Man kan faktiskt tillämpa den bokstavligen. Inte så att man raggar längre på kapplöpningsbanan eller på Colosseum, han talar ganska mycket om avväpnande öppningsrepliker. Han säger att man ska vara
ömsom, på den tiden då?
Ja. Ömsom inställsam och avvisande, det är en god taktik då för att väcka tillräcklig uppmärksamhet. Men metaforiken är, vi var inne på jakt tidigare, den är ganska genomsyrad av jakt och krigsbilder. Han betonar listens betydelse och att blygsamhet är bara att lägga bort direkt.
Vad tänker du när du hör Emil Åkerös resonemang, till exempel när han pratar om att man har liksom sett sex som en slags belöning för att man har bjudit på middag? Eller?
Ja, så är det inte riktigt hos Ovidius. I olika faser av historien så det där bjudandet på någonting, alltså det är ju ett varuutbyte då. Om jag kommer med blomsterkvast eller choklad så ska jag ha någonting i utbyte. Det där fungerar ju inte särskilt, det är ju alldeles för mekaniskt. Vi har ju redan varit inne på att erotik är ju framförallt en slags lek. Det ska ju vara någonting lustfyllt.
Kan man se erotik som ett sätt att återförtrolla världen på något sätt?
Det är en av de klassiska sätten att återförtrolla världen. Men det är ju väldigt komplicerat, för att sex är ju en biologisk drivkraft. Men eftersom vi är artefakter, så är vi som kulturella varelser, så är vi både och. Och hanteringen av den förment naturliga, som ju är rent evolutionsbiologiskt är till för att vi ska reproducera oss. Men vi nöjer oss inte med det som lever idag, utan det är därför Ovidius är aktuell. Erotiken är då en konst, va? Och därmed någonting som man kan lära sig.
Historiskt sett har man ju pratat mycket om manliga förförare. Men stämmer det?
Om vi tar Ovidius återigen som exempel, så en tredjedel av boken handlar om hur kvinnor ska bete sig för att förföra män. Så han är ju ingen manskovinist, absolut. Nej. Inte.
Finns det några teorier om förförelse som du tycker har bäring än idag då?
Du menar hur det går till att man blir förförd?
Ja, eller hur man förför.
Ja, det handlar ju egentligen om att vara attraktiv, att göra sig attraktiv, både för att lyckas förföra någon eller för att bli förförd. Och det där är ju lite individuellt betingat naturligtvis. Så det gäller ju att överkomma en asymmetri som kanske finns i tillvaron, att somliga har mer gratis än andra. Men återigen, där kommer ju praxis in. Man måste lära sig, måste fortsätta att tänka. Det sexiga organet, tror jag, utan tvivel, det är helt enkelt hjärnan.
Det är ju det alla är inne på, för det är inte det man tänker på det första man säger. I studien finns fortfarande Kalle Norvald, Marika Smith och Åsa Kalmer. Vad säger ni? Håller ni med?
Ja, om du vill prata om unga män, så har jag intervjuat några 26, 30, 33 av dem. Varav två av dem skulle jag säga pratar mycket om att de blivit utsatta för pornografi så pass tidigt så att det har förstört väldigt mycket. Till skillnad från de äldre männen som älskar den pornografi. Men då fanns det kanske 100 VHS-kassetter. Nu finns det miljontals klipp.
Vad har pornografin förstört för dem?
De har tagit ifrån dem deras egen fantasi. Många har faktiskt slutat titta på porr. Slutat onanera till och med. Därför att det är också kopplat till porren. Då, för att, och det beskriver ju alla män att de onanerar till porr. Jag tycker att den yngste mannen, han ser sig själv som en alfa, han har dammsugit hela lägenheten, lagat en jättegod middag och liksom, det är hans dröm och drömmen om lägenheten med sin fru, unga fru och sådär.
Men det låter ju inte jätteerotiskt.
Nej, alltså den andra mannen som jag berättade om tidigare med Orspel, han säger också att hans fru till exempel blir också utsatt för pornografi i 9-årsåldern, så hon har jättesvårt för att. Så han anser att de har inte så stort intresse för sex, säger han.
Vad säger du, Kalle?
Jag har jobbat en hel del på ungdomsmottagning och har en hel del unga klienter också som beskriver att de beskriver svårigheter i så här, hur ska jag då göra om vi tar nu gruppen unga män. Absolut att de har tittat på pornografi, men många beskriver det som att det också har med populärkulturen i stort att göra, att man liksom hela tiden förespråka svara på ett visst sätt i rollen som man. De unga killar jag har träffat beskriver det som att de förstår att pornografi och populärkulturen kanske inte speglar hur det borde vara eller hur de själva vill, men de upplever sig ganska vilsna i sen då, hur ska jag då göra? Att man förstår att det inte är copy-paste till verkligheten, men att det är svårt att veta, men då hjälp mig, hur ska jag då göra?
För det är inte så att de inte vill lära sig, utan de vet inte hur.
Nej, jag upplever en stor inspirationslust till att man vill veta hur man ska göra på ett sätt som är bra både för en själv men också den som man vill förföra.
Jag tänkte, för den tredje mannen, han går emot det här. Han har en annan åsikt nämligen. Han är den som säger så här, vi lagar middag och plötsligt har vi sex. Han säger att sexualiteten är någonting han fascineras jättemycket av och tänker på det hela tiden. Därför att man inte kan kontrollera den. Men han lever mer och liksom, men han har också, alla vänner i hans krets har slutat med det här. Men då tänker jag nu på de andra två, eller jag tänker unga, alltså vi ska ju kunna kontrollera våra liv nu väldigt starkt. Och där kan ju det smyga in på det där erotiska området.
Mm. Men Marika, du lär ju ut flörtande på kurs.
Ja, håller kurs.
Lär oss något.
Flörtkurs.
Ja, om vi ska bara snabbt här nu, då är det att bli lite tung i kroppen och liksom stå stadigt på fötterna. Och sen se till att bli mjuk runt ögonen, slappna av i muskler runt ögonen. För så fort man gör det, då öppnar man upp hela kroppen för den här härliga energiutbytet som ju egentligen är vad flört handlar om. Så det är det absolut snabbaste, att inte spänna kroppen.
Mm. Precis, det blev en liten förändring här i kroppshållningen här i studion.
Lättare att hålla ögonkontakt, man blir liksom lugnare. Ja,
precis. Men Emil Åkerö, han skulle vilja, han pratade om att han hellre kallar det för pingpong istället för jakt. Vad säger ni om den bilden av det erotiska spelet?
Superbra.
Ja, precis så är det. Det ska uppstå en match och en kontakt, inte en hook.
Mm. Jakt och krig handlar ju om att nedlägga ett byte eller förinta fienden. Det är ju något helt annat.
Det låter inte så ömsesidigt och härligt på något sätt.
Nej, men det är många som gillar det. I alla fall jakt.
Men då tänker jag att huvudsaken är ju då att om jag då som ett byte, om igen nu Marika ska förföra mig, att jag som byte då också så här erkänner att det är okej att vara bytet. Mm. Då kan det ju fortfarande bli jämställt förförande ifall jag säger ja till det. Men det måste ju ske medvetet och inte bara gå traditionens mening, tänker jag.
Mm. Och det är då på krogen, då är det upplagt för det här ekonomiska utbytet vi pratar om. Då vill den ha något annat istället för att få bytet.
Du har också pratar också om ett begrepp som heter beginner's mind.
Ja,
Marika, vad menar du med det?
Det är ett zen-buddhistiskt begrepp från början. Men det handlar om att man försöker så gott man kan tänka bort allt man tror att man vet om sex och förförelse och släpper det här med att vara bra i sängen. Det är ett begrepp jag verkligen skulle vilja förbjuda om det går.
Ja,
och att man går in i den sexuella situationen då, eller det erotiska mötet med helt tomt sinne, båda två. Att man helt uppfinner en kyss från grunden. Man vet att folk brukar liksom slicka på varandras munnar, men varför och hur? Att man testar det från början. Men det kan också vara i mötet med en ny person. Jag vet ingenting om dig, fast jag ser att du är kvinna och så vidare. Då får man också det här lekfulla, det är ett redskap för att komma in i det här roliga och icke så prestige, eller vet du det, prestationsstyrda.
Mm.
För det är ofta där vi fastnar, att det blir en bekräftelsefråga snarare än en kontaktfråga när vi flörtar, och då misslyckas vi.
Mm. Och idag när vi sänder det här programmet så är det dagen före Alla hjärtans dag, där sex är på agendan som ingen annan dag på året. Många pratar om det. Hur bra förföresakt är en knippe rosor idag? Vad säger du, Stefan?
Ja, det kan väl fungera, men det beror ju på sammanhanget. Allting gör ju det, så att det är ju inget fel på blomster. Och man delar ut blommor väldigt olika om vi bara tar vår egen världsdel. I till exempel Polen, så om en man ska träffa en kvinna är helt obligatoriskt, så hon skulle bli chockad om man inte kommer med blommor. Men det är lite stelbent då också, eftersom det är ett sånt bent hårt krav. Det gäller ju att vara spontan.
Mm. Vad tänker du, Åsa?
Jag tycker att kyssen är väldigt viktig. Och jag tycker det är så intressant att titta på den, och det var en kvinna som skapade den bilden faktiskt i första boken där, att det är ju två munnar och liksom två tungor, och det påminner om våra könsorgan. Så det, jag tycker det är så intressant med kyssen, för den är så jämlik i sig, och där tycker jag att det finns så mycket kommunikation. Jag skulle säga att på Alla hjärtans dag då, stanna upp i den där, ta er tid och kyssa varandra, för där startar den där kommunikationen också med kropparna, och den är ju erotisk i sig, så det behöver ju inte kanske vara mer, det skulle kunna vara om man inte hinner mer, men just en kyss tycker jag är jätteviktigt.
Jag brukar varje år på Alertans dag tipsa om att förföra sig själv, att investera i relationer till den egna personen, i och med att just oss själva, det är den längsta relationen vi har i livet, och den glömmer vi ofta bort att vårda. Så jag brukar alltid rekommendera på Alertans dag, dejta dig själv, ge dig själv en knopp rosor, kyssa sig själv, kanske lite klurigt, men jag tänker det går om man vill. Marika säger en kurs om det också, för hon är briljant på så många sätt. Men att investera i sig själv.
Ja. Så Marika, du får sista ordet här. Om man är lite kass på det här med att förföra, lite ringrostig och kanske lite rädd.
Mm.
Vilken ände?
Säg det. Jag känner mig så ringrostig på det här, men jag längtar efter kontakt med dig. Om det är en relation och är det en ny person, så säg.
Du gör mig lite nervös för du är så härlig. Men är det okej om jag flörtar med dig?
För det annars har man ju alltid så här, självförtroende är jättesexigt.
Ja. Och det är samma sak. Att ha självförtroende är ju att våga berätta att du påverkar mig starkt. Det finns inget som är så fint att höra. Jag blir ju helt så här, om någon säger så till mig. Sen om jag är intresserad är väl inte av något annat. Men då kommer jag gå därifrån. Som någon kille sa i reportaget, att man blir glad när någon visar intresse. När någon vågar visa sig själv ännu gladare.
Det får bli sista ordet. Tack så mycket Marika Smith, sexinspiratör, Kalle Norvald, sexolog, Stefano Foconi, författare till boken Om kärlekskonsten, och Åsa Kalmer, författare till boken Naket, hans mest intima. Tack för att du var med i dagens Kropp och själ.
Tack.
Vi slutar där idag, och nästa vecka tar vi oss an en känsla eller ett tillstånd som kan vara nog så förlamande att det slår ut alla andra känslor, nämligen sorg. Finns det en vettig funktion med sorgen, något som tar oss framåt som människor, eller är den bara smärta? Det pratar vi om nästa vecka. Alice Löv, Mattias Lindgren, Simon Sanetski, Astrid Ankarkrona och jag som heter Ulrika Hjalmarsson-Eideman är tillbaka då på återhörande.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.